Warrington, England, den 20 mars 1993. Treårige Jonathan Ball och hans barnvakt är ute och shoppar. Det är mors dag och de är på jakt efter ett morsdagskort till hans mamma. Trots att det är helg är stämningen på Bridge Street långt ifrån avslappnad. Fyra dagar tidigare har en bomb exploderat i en gasturbin i stan. Ett dåd som terrorklassade IRA tagit på sig. Trots att allmänheten fruktar ytterligare en attack försöker stans invånare leva sina liv som vanligt. Klockan 12.25 den där marsdagen utsätts Warrington för ännu ett terrordåd när två bomber exploderar mitt i ruschen på det populära shoppingstråket. 56 personer skadas. Två barn dör. Jonathan Ball firar aldrig mors dag. Händelsen leder till att debatten om den blodiga konflikten i Nordirland och den republikanska paramilitära gruppen IRAs brutala metoder för att ena Irland blossar upp med full styrka. Och på en turnébuss i England börjar en vitblonderad sångerska från Irland skriva på vad som ska bli hennes bands absolut största hit. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om The Cranberries, melodier, motstånd och mörker. Jag heter Siri Hill. Hösten 1977, Irland. Runt ett dukat middagsbord i en tvårummare i Ballybricken sitter Eileen och Terence och Reardon och deras sju barn försjunkna i bön. Sexåriga Dolores skruvar på sig. Hennes bruna ögon kikar fram under en lika brun lugg. Hon vill tillbaka till sin flöjt och sina sånger. Men de har bara precis börjat läsa Rosenkransen.
Hon växer upp då i ett litet samhälle i utkanten av hamnstaden Limerick på västra Irland. Det är Irlands tredje största stad, vilket inte betyder att den är jättestor.
Det här är journalisten och musikern Tella Jonsson. Hon har tidigare bevakat Irland och Nordirland för Sveriges Radio. Och hon är också ett stort The Cranberries-fan.
Hon var yngst av sju syskon. Föräldrarna fick totalt 9 barn, men 2 barn dog. Vid den tiden som Dolores växer upp på så här 70- och 80-talen, då var det ekonomiskt otroligt utsatt. Alltså hela Irland, hela republiken Irland och Nordirland också. Jättehög arbetslöshet, mycket sociala problem. Så att det på något sätt, det omgärdar väldigt många irländares uppväxt vid den här tiden.
Familjen O'Riordan har det ekonomiskt tufft. Mamma Eileen axlar ensam ansvaret för familjen som hon försörjer på sin lön som kökspersonal på en skola.
Hennes pappa hade varit jordbruksarbetare, jobbat på en bondgård, men skadat sig så svårt i en motorcykelolycka redan innan Dolores föddes. Så att hon växte upp med en pappa som satt i rullstol och var funktionsnedsatt svårt under hela hennes uppväxt.
Och familjen som redan har det svårt får det snart ännu värre. ...1978 råkar Dolores syster sätta eld på familjens hem som brinner ner till grunden. Familjen står nu på bar backe. Efter att hela kvarteret i Bullybricken engagerat sig och samlat ihop pengar till sina hemlösa grannar lyckas de till sist finna en ny bostad. Och trots alla svårigheter håller familjen O'Riordan ihop.
What kind of a childhood did you have? Were you happy?
Oh yeah, very, yeah, a lot of happiness. Very, I guess very spiritually strong, you know.
What kind of a teenager were you? I mean, your role model, one of them was John Lennon, who was a bit of a rebel. Were you a bit of a rebel?
Yeah, I suppose I was, because I was the youngest, you know. And I had five brothers, so I kind of always fantasized about being one of the guys, you know.
Dolores O'Riordan berättar om uppväxten i The Late Late Show.
When you have five brothers and you're always with them, it's like, it seems so cool to be a boy because they can just pee anywhere. And they got away with murder, of course. Boys were allowed to come home late. And I guess I was a bit of a tomboy.
Familjen O'Riordan är djupt troende katoliker och går till kyrkan flera gånger i veckan.
I was playing the church organ when I was about 12, like, and the choir were all well over 40. And I was there like 12 years old, you know, and it was like four nights a week playing the church organ.
Dolores, som lär sig sjunga innan hon kan prata, går med i kyrkokören. Och även där utmärker hon sig.
Röster, alltså det är ett mysterium. Och allas röst är unik. Och hennes liksom har den där, ska jag säga, metallblå tonen.
Det här är artisten Anna Ternheim.
Man känner alltid igen den. Så hon är ingen vokalissa som man tänker med en skolad perfekt röst. Det bidrar ju också till uttrycket.
Piano, gitarr, munspel och den irländska flöjten tin whistle är bara några av alla instrument som Dolores lär sig spela alldeles själv. Men det är när hon sjunger som hon fullkomligt trollbinder sin publik.
Hon har ju en bredd, så hon har det där luftiga, nära, mjuka, där det blir jätteintimt och vackert. Och sen kan hon också trycka på liksom, så det blir, ja, men riktigt hårt.
Hon sjunger hela tiden. Hemma tillsammans med mamma Eileen. På pubbarna i Bullybricken med sina farbröder. På lunchrasterna i skolan.
There was one teacher and she had a soft spot for my voice. So she come in and I'd be there, miss, come here, I wrote this song. Check it out.
Dolores i The Late Late Show.
She'd sit down and she'd be there, what is it? And I'd be telling her, well, I wrote it last night and all the girls would be egging me on, you know. Distracted for 10 minutes, you know, so she'd forget to do this, that and the other, you know.
Det går snart upp för mamma Eileen som hoppats att hennes dotter skulle bli nunna eller åtminstone musiklärare. Att Dolores har andra framtidsplaner. 8 mil bort i Limerick står 4 killar i en replokal. Den 16-årige musiknörden Mike Hogan stämmer basen och sneglar bort mot storebror Noel, gitarristen med The Smiths-tishan. Vid micken står bandets sångare, Niall Quinn, en quirky typ i grällt färgad hästsvans. Bakom trummorna testar Fergal Lawler ett beat som han plockat upp från The Cures senaste platta.
Yeah, there was lots of bands going on in Limerick at the time, and we used to go out and see them playing, and I, you know, the usual thing, start thinking, just I'd love to be in a band.
I never wanted to be in a band, it wasn't my ambition as a child. I'm in a band because my parents brought me a guitar.
Mike och Noel Hogan berättar om sina olika inställningar till att spela i band i dokumentärfilmen Wake Up and Smell the Coffee.
It was four guys who couldn't play trying to make something or other, and it sounded like that as well. I don't think there is any name for the kind of music we played.
Mike, Noel och Fergal träffas genom sin kärlek till breakdance, och sedan dess har de hängt ihop. Indiepunkbandet kallar sig The Cranberry Sauce, en referens till den där tranbärssåsen som man äter vid Thanksgiving. Med låtar som My Granny Drowned in a Fountain at Lourdes, Throw Me Down a Big Stairs och publikfavoriten 69er planerar de att ta världen, eller i alla fall Limerick, med storm. Men det är inte helt lätt att konkurrera med det enda irländska bandet.
U2's The Joshua Tree, som då hade kommit ut precis kring skiftet där när 90-talet börjar.
Journalisten Tella Jonsson.
De var mer kanske besläktade med punkscenen, den lokala och så här DIY, och de såg så där U2, ja, det här är definitionen av om man ska lyckas som band, som irländskt band. Det här är liksom vad vi har att förhålla oss till, och då har väl inte vi någon chans.
...1990 släpper bandet EP:n Anything på det lokala skivbolaget Xeric Records. Men kort därefter hoppar sångaren av, och gruppen måste snabbt hitta en ersättare. Noel får tips om en kompis flickvän som tydligen har en jäkla pipa. En söndag eftermiddag hörs en försiktig knackning på dörren till bandets replokal. En späd, mörkhårig tjej i rosa tracksuit med en trasig Casio-keyboard under armen kliver in i rummet. Den 18-åriga rebellen från Bolibricken har till slut gjort slag i saken. Dolores har stuckit hemifrån. Hon har inget jobb, inga pengar. Alltid hungrig. Skulle kunna döda för en påse chips. Dolores känner sig osäker, men gör allt för att inte avslöja sig. Hon framför några av sina egenskrivna låtar och avslutar med en cover av Sinead O'Connors hit Troy. När det sista ackordet dör ut är det knäpptyst i rummet.
We thought like fine she'd be able to sing. Obviously she, otherwise she wouldn't be bothering coming on.
Mike Hogan drar fingrarna genom sitt axellånga hår när han berättar i dokumentären Love and Rock and Roll.
But you don't think that you're gonna be that lucky, that you're gonna find somebody that can sing as well as she could.
Innan Dolores cyklar hem ger Noel henne en kassett med instrumentaler av deras låtar och ber henne att jobba om dem. När de ses igen har hon med sig en omarbetad version av en låt som nu handlar om hennes första kyss. Låten Linger blir Dolores och Reardons biljett in i bandet. Det är som något så här brinnande klot som bara flyger in. Som bara sjunger ut all smärta, all längtan, all sorg liksom med den här rösten.
Med Dolores bakom micken får bandet en ny tändning. Och hon och gitarristen Noel börjar skriva musik tillsammans.
Noel Hogan har sagt också i intervjuer att deras låtskrivande blev aldrig förutsägbart.
Journalisten Tella Jonsson.
Det var han som ofta gav henne en hög med nya låtar, sådär, kompositioner. Och hon gjorde sen någonting med det. Men då blev det någonting som han aldrig kunde förutse. Det blir väl resultatet av att man krockar med en sån där brinnande kraft. Att om det fungerar så blir det väldigt kreativt. Alltså de skriver massvis av låtar.
Samma år släpper de EP:n Water Circle, deras första med Dolores på sång. Men samarbetet med Limerick-producenten på Xeric Records funkar dåligt. Efter ytterligare två EPs och ljumma recensioner lämnar bandet bolaget. De lämnar också sitt bandnamn, Tranbärssås-referensen, bakom sig och blir kort och gott The Cranberries. Bandet blir snabbt en lokal snackis, men de siktar högre än så. Efter att Noel skickat demokassett på demokassett till andra sidan vattnet fångar tonåringarna från Limerick till slut de brittiska skivbolagens uppmärksamhet.
At the time when I first heard their music, I was struck by obviously Dolores's voice, this kind of female voice, but with kind of jangly, indie kind of guitar part sound.
Steven Street, producent på skivbolaget Island Records, står i publiken på Marquee Club i London. Det är november 1992 och Steven är där för att kolla in ett irländskt band som det creddiga bolaget har signat.
Hi! And this next one... Dreams.
Han som samarbetat med The Smiths, Blur och Morrissey spanar in de fyra tonåringarna på scen.
I could tell that Noel was quite influenced by Johnny Marr's playing, you know, from the Smiths.
Han gillar det han hör, men det han ser inte lika mycket.
Dolores was so nervous when she sang to the crowd. She kind of sang sideways onto the audience. There was a lot of staring at the floor while they were playing their instruments rather than projecting to the audience. So they weren't really the most scintillating live act to watch.
Sen bandet signades av Denny Cordell på Island Records har de börjat arbeta på sin debutplatta. De turnerar på Irland och i Storbritannien. Men det går trögt. Debutplattan är deras största, kanske enda chans. Därför vill de samarbeta med en av de bästa. Han som är här ikväll.
It was obvious that they were still fairly green as far as performing was concerned. But at that point, that was the least of my worries. My main thing was, do I like the music? Do I think I can add, contribute to it and make it sound as good as possible?
Steven och bandet går in i studion och börjar jobba.
It struck me obviously straight away that Mikey was the comedian in the pack. Yeah, he got a very, very funny sense of humor. The boys, you know, they were very friendly and very funny. Dolores was quite intense at the time because she was going through quite an intense relationship with her current boyfriend, who was kind of hanging around at the studio at the time when we were making her first record.
Det är uppenbart att han har att göra med fyra väldigt osäkra personer. Och Steven gör allt för att de ska känna sig bekväma.
One has to give the impression that they're in charge of the session and everything's going to flow. But at the same time, you've got to give, especially young musicians, you've got to make sure that they don't feel like it's a headmaster looking over them all the time in the studio.
...1993 släpps debutplattan Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Och möts till alla inblandades stora fasa av totalt ointresse.
Dreams was put out as a single and it wasn't a hit. And Linger came out as a single and it wasn't a hit. So the record label kind of panicked and held the album back for a few months. And then when they finally got around to releasing it, no one wanted to review it because they'd reviewed it a few months back. The press in the UK were pretty unimpressed by it, really, and a bit sniffy about it. You know, they didn't particularly give it a lot of praise at all. Kind of a mess, really.
Aningen moloket ger sig The Cranberries ut på Europa-turné. Ingen verkar fatta vad de håller på med. Och skivbolaget har mer eller mindre kastat in handduken. Men eldsjälen som signade bandet ger inte upp så lätt.
Danny kind of went back to America and kept pushing it. And they made a video for Linger. And MTV started to take a liking to it. And college radio then started to pick up on the song. And you know, Danny kind of basically phoned the band and said, drop everything you're doing in Europe. Get over here as quick as you can. And I just went out there and just played and played and played.
De kan knappt fatta hur. Men plötsligt är The Cranberries ratade debutplatta det hetaste någonsin. Och hypen sprider sig som en feber. Hela vägen till en bilradio i Sverige.
Jag var i bilen med min pappa. Och vi körde in till stan. Och då kom Dreams på. Och vi blev båda tysta och tänkte, vad är det här? Fantastisk låt. Vilken röst.
15-åriga Anna Ternheim har aldrig hört något liknande. Hon bara måste ha mer.
Jag gick till en skivbutik inte långt därefter och hittade deras första platta. Och jag kände mig ensam i världen om att ha upptäckt Cranberries. Och jag blev helt betagen av hela den skivan.
dels Dolores O'Ridens röst då, som är väldigt speciell och unik. Och sen att det var så fantastiska låtar.
Från den dagen snurrar The Cranberries debutplatta på Annas skivspelare hemma i Sollentuna, norr om Stockholm. För Anna, som precis tar sina första steg mot att själv bli artist, blir bandet en viktig inspirationskälla.
Den här perioden då när jag hörde dem så lyssnade jag på mycket kvinnliga singer-songwriters och låtskrivare, artister, och började så smått också spela ihop med människor. Och då blev det att man spelade covers från band och artister som man tyckte om. Och då var det ju, förutom Susanne Vega, Sinead O'Connor, så också då Dolores O'Riordan som stod ut. Det med hennes röst som är så speciellt och som jag vet att jag själv försökte efterapa där, det är det där lilla stönet i slutet av fraserna. Du vet precis vad jag menar. Det där hade man ju inte hört tidigare.
Vid lunchtid en marsdag år 1993 ringer telefonen hos välgörenhetsorganisationen The Samaritans i brittiska Liverpool. Personen i andra änden av luren meddelar att en bomb har planterats utanför en butik i industristaden Warrington, 20 mil utanför Liverpool. Polis skickas till platsen där treårige Jonathan Ball och hans barnvakt lördagshoppar. Explosionen skapar stor förödelse. Människor flyr i panik. Men det de skräckslagna flyende inte vet är att de springer rakt mot ännu en explosion.
The town center was packed with thousands of shoppers when the first of the two bombs exploded just before 12:30.
BBC rapporterar.
The bombs had exploded inside metal waste bins, and many people running from the first explosion were caught by the blast of the second less than a minute later.
56 personer skadas. Treårige Jonathan dör. Det är också Tim Perry, 12 år. IRA tar på sig även detta dåd. Ett dåd som de utför i republiken Irlands namn.
Där The Cranberries växer upp i Limerick, de har inte direkt personligen drabbats av IRAs terrordåd under sin uppväxt, för att det pågår i Nordirland, i Belfast och Derry, Londonderry, andra platser där, och i England.
Journalisten Tella Jonsson.
För där på 80-talet och 90-talet så lägger IRA bomber i London, i Brighton. Så att där är den här konflikten blod på riktigt här och nu.
Under andra halvan av 1900-talet rasar en blodig konflikt i Nordirland mellan den protestantiska unionistiska befolkningen som vill att området ska fortsätta vara en del av Storbritannien och katolska nationalister som istället vill se ett enat Irland. Den republikanska paramilitära gruppen Irish Republican Army, IRA,
är en av de mest våldsamma aktörerna och ligger bakom flera attentat. Samtidigt begår brittiska säkerhetsstyrkor och protestantiska lojalister också övergrepp. Ofta är det civila som hamnar i skottlinjen.
Cheshire's assistant chief constable condemned what he was sure was another IRA assault on Warrington.
The victims on this occasion were innocent shoppers, all of whom are people who probably have no knowledge and no interest in any Irish cause, but that doesn't seem to worry the perpetrators.
Händelsen leder till ett enormt medieuppbåd. Och debatten om IRAs blodiga metoder för att få britterna att lämna Nordirland väcks till liv igen. I Dublin protesterar tusentals människor mot våldet. Under samma period som bombdåden äger rum sitter The Cranberries på en turnébuss i Storbritannien. Inte långt från den stad där invånarna sörjer förlusten av två barn. Paradoxalt nog har den väpnade konflikt de vuxit upp med i periferin aldrig känts närmare än nu.
De blir förknippade med massa saker som de själva personligen inte har någonting att göra med. Nej, vi är inte de här. Vi är inte IRA, vi är inte med i det här.
De två barnens tragiska öde, britternas misstänksamma, ibland hatiska blickar när de kliver av turnébussen, väcker något i Dolores. Ett behov av att säga ifrån.
Because you see, it's not me, it's not my family.
Det är nu Dolores skriver det som kommer att bli The Cranberries största hit.
Då blev de ju gigantiska. Det verkligen exploderade för dem ju med Zombie.
Artisten Anna Ternheim.
Ja, men den är omöjlig att ta till sig för det är en monsterhit. Alltså man sjunger den där refrängen efter att man har hört halva låten. Det är som klister. Men jag tyckte aldrig om den. Faktiskt. Det är något med melodin där jag inte liksom älskar. Men jag förstår varför den blev så stor.
Det är en klassisk protestsång. Så här, våldet har gått för långt nu. Sluta, gör någonting.
Det är när Zombie och plattan No Need to Argue släpps som den då 14-åriga Tella Jonsson får upp ögonen för The Cranberries på riktigt.
Jag bara blev liksom attackerad av den. Den, liksom, den tar ju över. Den har en sån otroligt intensiv energi. Samtidigt som den är ganska långsam och lugn.
Albumsläppet sammanfaller också med att Tella precis börjat intressera sig för allt som har med den gröna ön att göra.
Jag hade det här intresset för irländsk musiktradition och sångartradition som ju kommer fram väldigt mycket i Cranberries musik. Dolores har ju hämtat mycket från en sån här irländsk gråterske tradition, keening kallas det för, under likvakor som är väldigt vanligt i det katolska Irland, så finns det keeners, alltså kvinnor som kommer och sjunger ut sorgen för den här döda personen, och det kan man höra ganska mycket i de här olika partierna liksom i många Cranberries låtar.
Året när Zombie släpps är en känslig tid. 1994 har IRA precis utlyst vapenvila och intensiva fredsförhandlingar återupptas. Musikvideon till Zombie förbjuds på tv-stationer som BBC och RTE på grund av sitt politiska innehåll.
Då jobbar de med regissören Samuel Bayer som då precis hade gjort Nirvanas Smells Like Teen Spirit, den videon. Och han är ute på Belfasts gator och filmar.
I musikvideon varvas dramatiserade bilder i svartvitt av barn som leker med träsvärd. Och Dolores, liksom förgylld, vid ett enormt kors, omgiven av bevingade barn med pilbågar. Med dokumentärt material från nordirländska Belfast.
Han filmar då den här fredsmuren som går mellan det protestantiska, lojalistiska arbetarklassstadsdelen Shankill och den katolska, nationalistiska, republikanska stadsdelen Falls Road, som kanske inte just då var så himla känd i världen. Alltså, hur ser det faktiskt ut i den här staden där det skjuts och det bombas och man har byggt upp då murar för att människor inte ska konfronteras med varandra.
Some people might think that a band like the Cranberries writing a song about, say, zombie, if it is taking the song by the north of Ireland, they might think, why are musicians getting involved in politics?
It's actually not about the north of Ireland. Zombie is about death of a child, a three-year-old boy. That's what it's about.
Med Zombie kastas bandet in i den politiska hetluften. När Noel, Fergal, Mike och Dolores, nygift med turnémanagern Don Burton, gör intervjuer får de inte bara frågor om sin musik utan också om konflikten på Nordirland. En vitblond, kortklippt Dolores, klädd i broderad blus och svart väst, berättar i en promotion-video.
Happens to be the North of Ireland situation that made it occur. Could have been me on tour in Bosnia and seeing some babies out there and writing a song about that. It's just, it's not politics, it's the heart, it's love, it's human, just human, like respect and love. Leave the kids alone, kind of, you know.
Succéplattan No Need to Argue gör The Cranberries till Irlands största musikexport sen U2. De turnerar över hela världen och sommaren 1995 headlinar de Roskilde-festivalen i Danmark. Musikfestivalen firar 25 år och artister som The Cure, R.E.M. och Sinead O'Connor spelar. Noel cirkulerar runt med gitarren. Skjortärmarna är uppkavlade och det mörka håret står som en sky runt huvudet. Mike står däremot på samma ställe hela tiden med blicken i backen. Den ljusa skjortan ser blå ut i strålkastarnas sken. Konserten filmas och sänds på MTV.
Jag fattar fortfarande inte att jag fick åka dit. Jo, för att min pappa var faktiskt där också, men under överenskommelsen att han tältade liksom på den andra sidan det här tältområdet. Men det var fortfarande generöst, tycker jag, mina föräldrar att släppa iväg mig.
Längst fram i publiken står 17-åriga Anna Ternheim med en bärs under jackan.
Att se de här artisterna som man hade lyssnat på och suttit och bläddrat i skivkonvolutet hemma och memorerat texterna och tagit ut ackorden och sen stå där och se dem.
Dolores akustiska gitarr går varm och samspelar med Noels elgitarr. Hennes hår är numera mörkrött och klippt i en kort, taggig frisyr.
Nej, men hon kände som att hon ägde scenen när hon stegade runt där. Hon har ju en jävla pipa.
På scenen levererar bandet till 100% fläckfritt. Och det är tydligt att de har vuxit med uppgiften. Men med framgången ökar också pressen.
Ja, men musik i sig är ju läkande. När man börjar så är det ju en fristad. Det är ett sätt att bearbeta grejer och en känslighet kan komma till uttryck, liksom bli en styrka. Men sen med deras framgång så kommer andra krafter in, kommersiella krafterna. Och då blir det
svårt.
Fergal, how are you coping with your newfound fame in the world then?
If you keep your head together and remember who you were when you started, I mean, there's no reason you should change because you're still the same as everybody else.
I en ljusgrå Manchester-fåtölj i The Late Late Shows studio sitter trummisen Fergal Lawler. Han är klädd i grå kostym och berättar om The Cranberries stora framgång.
It still caught up with you very, very fast, didn't it?
It's been 4 years. Kind of, we went through a lot of hardship at the start, so we kind of grew up really fast and learned a lot about the business. So I mean just remember where you came from.
I think at first it was very exciting, and the enthusiasm that was running through them drove them on. But I did get to the point, especially when you consider they come from a very quiet backwater of Ireland, that I think it came to a point where they did feel quite burnt out by it.
Producenten Stephen Street igen.
Because what people have to remember is that they were very, very young when they made that first record. I mean, Mikey was 17 years old. Most kids are kind of still thinking of going on to higher education and being at school still. And these guys are going out on tour in the world.
I april 1996 släpper bandet sin tredje platta, To the Faithful Departed. Och den här gången är Stephen Street ute ur bilden.
It's kind of funny, it's like you've been spurned by your girlfriend when a band leaves you.
Samarbetet avbröts efter att Stephen och Dolores kommit ihop sig. Stephen ger sin bild av vad som hände.
Dolores was beginning to get a little bit of an ego thing going. There was a little bit of a complication towards the end of the album when she was kind of putting her foot down and said she wanted a co-production credit and things like that, which was discredited by me straight away.
To the Faithful Departed är ett ännu mörkare album än sin föregångare. Och bandet fortsätter på sin politiska linje.
Soundmässigt så har de gått zombievägen. De distade gitarrerna är kvar och det blir också väldigt mycket mer så här tempo i många låtar och så här rå energi.
Det är också det nya, råare soundet som gör att Anna Ternheim tappar intresset.
Hela den skivan blev hårdare. Och jag minns också att jag såg någon musikvideo. Hon blev mycket hårdare. Jag tror hon färgade håret svart. Liksom allt blev mörkare. Det var ju coolt på sätt och vis. Men det kändes bara lite mer pressat. Jag tycker att de låtarna hade inte samma lätthet och självklarhet som de tidiga plattorna.
Trots att plattan säljer dubbelplatina i Storbritannien och guld i USA når den inte upp till bandets tidigare försäljningssuccéer. Bandet ges ut på världsturné och sätts återigen på prov. Framförallt Dolores mår dåligt. Hon lider av smärtor i knät efter en allvarlig skidolycka.
sömnproblem och anorexi. Hon väger 41 kilo och skvallerpressen följer varje steg hon tar.
It's weird because sometimes people try to portray it as like I'm like the Hitler of the band or something, you know. And I'm like, they're all afraid of me, the three guys are, and I'm just like femmy and everything. But it's not true, I'm just like one of the guys, you know what I mean?
Dolores spänner ögonen i kameran under intervjun på MTV.
Let's get to some like real hard-hitting topic. What's up with your hair?
It's all bent out. I'll tell you something. Like in Ireland, there are pixies who come into your bed when they're sleeping and steal your hair.
Hon var ju känslig, hon hade ju liksom kämpade ju med sitt mående under alla år. Och jag menar, att bli så megakänd underlättar väl inte det. Så jag tror att trycket blir helt enormt. Det är nog svårt att gå igenom det utan att märkas av det.
Sommaren 1996 skadar Dolores återigen sitt knä under en konsert. Och resten av turnén i Australien och Sydostasien ställs in. Fergal, Noel, Mike och Dolores känner sig utbrända. Trötta på varandra. Och spelglädjen är borta. Det är dags att ta en paus. Deras första sedan de startade. Ontario, Kanada. Juni 1997. Fönstren i familjen O'Riordan Burtons timmerstuga står på vit gavel mot sommaren. 26-åriga Dolores och hennes man Don befinner sig på familjens sommarställe. Och livet är något helt annat sedan bandet tog paus. Hon är visserligen fortfarande deprimerad. Ibland så pass att hon känner att hon inte vill leva längre. Men ett ljus har kommit in i hennes liv. Ett ljus som är starkare än allt annat. Sonen Taylor. Och pojken har fått henne att vilja sjunga igen. Noel, Mike, Fergal och Dolores är fullt upptagna med att leva vardagsliv. Något ingen av dem gjort på flera år. Fergal gifter sig och skaffar katt. Noel har också gift sig med sin flickvän sedan många år tillbaka. Och Mike reser runt i världen. Pausen ger dem den kraft de behöver.
Framförallt tycker jag det är väldigt talande att de faktiskt kommer tillbaka och håller ihop trots alla sina problem. Var det inte nästan The Cranberries som på något sätt myntade det här omslagsbild med band i en soffa? Här är vi, det här bandet.
Låten Dying in the Sun, som Dolores skriver när hon första gången känner Taylor sparka i magen, hamnar på plattan Bury the Hatchet från 1999.
The reason behind the title Bury the Hatchet is well, we took some time off and we'd been through a lot in the 6 years before that, so we just kind of wanted to like end that part of it and kind of start anew again.
I en intervju med MTV berättar gitarristen Noel och den nygifte basisten Mike Hogan om nystarten.
We're going to go home, Rick, and do some promotion, and we're going to rehearsal in about a week's time, and we're going to rehearse up to about April, I'm going to go out and do some 10 shows in Europe and 10 shows in the States, see how they go, and maybe in the summer we're going to go out and do the start and start the world tour, and a bit different than the last tour, as it won't be so hectic.
Samma år ger sig The Cranberries ut på sin största och mest framgångsrika världsturné i gruppens karriär. 110 konserter som lockar mer än 1 miljon fans världen över. Runt millennieskiftet får Steven Street ett minst sagt oväntat telefonsamtal.
The management contacted me and said, you know, we'd like to, you know, make a record again. In the light of day, they kind of realized that they made a mistake, and certainly Dolores had. I was like, okay, fine, let's go. What songs have you got, Sally? Listen, and we went in the studio, and that was the start of working back together again.
2001 kommer nästa studioalbum, Wake Up and Smell the Coffee. The Cranberries fortsätter att vara politiskt kommenterande i sin musik. Bland annat i låtarna Analyze och Time is Ticking Out, som handlar om Tjernobyl-olyckan 1986 och dess konsekvenser för generationer framåt.
Perhaps that did kind of like push Dolores onto the idea of perhaps writing more songs that were a little bit more political. But I don't think it was something that, you know, she was kind of overtly particularly talented at. Because I think Dolores, a lot of her talent was writing about personal politics and relationships.
Plattan Wake Up and Smell the Coffee blir The Cranberries sista på flera år framåt. 2003 tar de ännu en paus. Bandmedlemmarna vill satsa på sina familjer som utökats med flera barn, men också på egna soloprojekt. Noel och Mike startar bland annat elektronikaprojektet Mono Band, och Noel ägnar sig också åt att stötta lokala artister i hemstaden Limerick. Fergal fortsätter att spela i band och producera andra artister, och Dolores släpper 2 soloplattor.
Då skriver hon och spelar in och släpper en soloplatta som heter No Baggage, där hon, har hon själv sagt, skriver av sig rent terapeutiskt de svåraste erfarenheterna hon har från sin barndom, som hon aldrig har berättat om och inte berättade om då heller.
Åren går. Bandmedlemmarna har nästan ingen kontakt alls, och Dolores lyckas bara knappt hålla huvudet över vattenytan. 2011 dör hennes pappa Terry, och på begravningen i Limerick träffar hon en gammal vän till familjen. När de sörjande går ut ur kyrkan och prästen står ensam kvar där inne, dyker en tanke upp i Dolores huvud. Är det nu hon ska berätta om det hemska hon burit på så länge? Vintern 2013 domineras tidningsställen i Dublin av Sunday Independents magasin Life, där en svartklädd Dolores O'Riordan pryder omslaget. Hon sitter på en pall framför sin svarta flygel och ser rakt in i kameran. Rubriken lyder "Did you have to?" I den förtroliga intervjun med vännen och journalisten Barry Egan berättar Dolores för första gången offentligt om den mörka hemlighet hon burit på så länge.
Och hon börjar prata och berätta: jag blev utsatt för våldtäkter och sexuella övergrepp när jag var barn. Nu är det dags för mig att bara göra upp med det här. Jag har försökt förtränga det, jag har försökt att inte minnas, men det här måste bara ut nu.
Förövaren, säger hon, som utsatte henne från att hon var 8-12 år, är den man hon träffade på sin pappas begravning. Att hon berättar öppet om det hon varit med om är en del av en personlig läkningsprocess. Men det kommer att få stor betydelse för långt många fler än Dolores själv.
Samhället som Irland har varit under så lång tid. Dels har människor haft det väldigt svårt, men det har funnits väldigt mycket våld, väldigt mycket konflikter. Katolska kyrkans inflytande, övergrepp inom kyrkan som har uppdagats under senare år. Men där de här stjärnorna som har kommit därifrån, som har pratat öppet om det här, de har haft en jättebetydelse som man kanske inte ens kan förstå. För det här är saker som har tystats ner under otroligt lång tid.
You know, you talked about getting back together and it feeling right, but then dipping in and out of the Cranberries. Is this it now? Are you back together for good, or do you think there will be more gaps and more reunions in the future?
Well, we hope not to have too many gaps because we're kind of getting older, you know, and it's been such a long time since we did anything.
Året är 2017, och i BBC:s röda morgonsoffa sitter Dolores rak i ryggen. Det mörka håret är välkammat och når nästan ner till axlarna. Bredvid henne sitter Noel. Skägget har grånat, men leendet är lika varmt som alltid.
The only thing is, you know, health permitting, you know, we would like to tour a lot extensively in the next 12 months, and we'd like to bring out a new album of new material for our fans. So we want to get down to writing. And we tend to write a lot more on the road as Noel has more time on tour. He has little kids and he's always kind of busy back in Limerick.
Yeah. It's kind of because we had the success so early, we were never at home. So for us, it's just a natural way that we can do it.
And did that impact your health? You know, when you say you have to watch your health, you know, was it tough on you physically?
I intervjun verkar Dolores samlad. Men faktum är att de senaste åren har varit mer än tuffa. Hon och Don har skilt sig. Dolores har flyttat tillbaka till Irland och de tre barnen väljer att stanna kvar i Kanada. Hennes hälsoproblem har också tagit massor av tid.
I've had health issues a lot in the last few years, but one of the worst things was I had a disc problem in my back and I had stopped playing guitar and I was so depressed about that, you know, but it was just my guitars are really heavy and I've been wearing them for so long, jumping around with this thing hanging off your neck.
Men nu ska allt bli bra. The Cranberries återförenas. De släpper plattan Something Else och ger sig ut på turné. Framtiden ser ljus ut.
There was optimism going forward. There was a new chapter, a new record to come.
Hotel Park Lane Hilton. London den 15 januari 2018. Klockan har precis slagit 9 på morgonen när en av hotellets städare knackar på dörren till rum nummer 2005. Rummet är svalt, mörkt och tyst. Spritflaskor ligger på golvet. Och i badkaret ligger en kvinna. Hennes mörka hår flyter likt ett moln runt det bleka ansiktet som ligger under vatten. Dolores O'Riordan blev 46 år gammal. The Cranberries frontperson har drunknat till följd av alkoholförgiftning. Efter sig lämnar hon tre barn och en värld i chock.
I couldn't quite believe it when I heard it. I mean, I was just hoping that it was when I first heard it, I just thought perhaps it's a mistake, perhaps she's just ill, you know. I think it was Noel perhaps called me and confirmed.
Det är ett telefonsamtal som Steven Street aldrig kommer glömma.
Yeah, I was shocked. I mean, because everything, as far as I could make out, and Noel confirmed this, was looking like building up, you know, a new towards a new recording of a new album. You know, apparently Noel and the lawyers have been sending demos back and forth. So it's a tragic mistake.
Det gick inte att missa. Nej, och det kändes bara oerhört tragiskt.
Artisten och fanet Anna Ternheim.
Ja, men det var bara sorgligt. Alldeles för ung. Och liksom, att det som ser så fantastiskt ut från utsidan, någon som har åstadkommit så mycket, som är älskad av så många, som har haft sån enorm framgång, inte alltid har mått så jävla bra.
Vinter blir till vår. Träden slår ut. Solen tinar upp kärlen i marken. Och det dröjer innan Steven hör något från killarna i The Cranberries.
The boys didn't approach me for a good while after Dolores' death. It was took a while for them to kind of get themselves back up again. But Noel got in touch with me finally and said, look, we have got these kind of ideas and sketches and songs and things. Can you ever listen through? Some songs were kind of quite well formed. Some were songs that she'd recorded with some session musicians in Canada. Some were just sketches.
Bandet vill göra något med de där demosarna som Dolores och Noel skickade fram och tillbaka mellan sig. Ett sista album. Ett värdigt avslut. Samma vår går Mike, Noel och Fergal in i Core Studio i London för sista gången.
And so we basically ran these demos through the headphones with Dolores' kind of guide vocals, and then the band played to those. So they are all playing together.
Den 26 april 2019 släpps plattan In the End. Det blir The Cranberries 8:e studioalbum.
And it is the final Cranberries album.
Yeah. Dolores was like a massive, massive part of this band, so it's never been really a question for any of us to continue on.
Noel, Mike och Fergal sitter framför en sliten vägg full med affischer och klistermärken i en intervju med Daily Mail.
But I think, you know, she was really, really excited about getting back into the studio and doing this album. So to not do it would have been the wrong thing to do. The downside is we're never going to get to play it live.
Med sina 50 miljoner sålda plattor världen över är The Cranberries ett av de bäst säljande alternativa rockbanden under 90-talet. De har inspirerat musiker som Florence and the Machine, Olivia Rodrigo och Avril Lavigne. Och 2020 nomineras In the End till en Grammy för bästa rockalbum.
Tror det var någon mjukhet där som jag tilltalades av. Det var någonting som bara påminner mig om det tidiga.
I samband med att plattan släpps hittar Anna Ternheim tillbaka till sina tonårsidoler.
Det bandet kommer alltid ha en plats hos mig.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om The Cranberries av och med mig, Siri Hill. Producent var Robin Jonsson. Exekutiv producent var Anna Johannesen. Tekniker var Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om låtar och ljudklipp i dokumentären så hittar du det på Sveriges Radios hemsida.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.